Vi slår upp andra Samuelboken, kapitel 7. Andra Samuelboken, kapitel 7. Och läser en bön som kung David bad. Och då kommer den mitt i ett sammanhang där David har funderat på att bygga ett tempel åt Gud. Och så kommer profeten Natan och säger, du ska inte bygga något tempel. För det första, vem kan bygga ett tempel som rymmer Gud? Det går ju inte. Men ditt folk ska få bygga ett tempel, men det blir inte du, utan det blir din son som kommer efter dig. Och sen berättar Natan då om att när David funderar på att bygga ett hus åt Gud, så säger Gud, nu ska, jag ska bygga ett hus åt dig. Och då menar han alltså, jag ska bygga din framtid, din efterkommande, allt det här som kommer, det ska bestå för evigt. Och då blir David väldigt berörd av detta. Så då går han in i templet och så står det här då, andra Samuelboken kapitel 17, nej förlåt mig, kapitel 7, vers 17-29. Vi läser i Jesu namn. Så står det, helt enligt dessa ord och denna uppenbarelse talade Natan till David. Då gick kung David in och satte sig ner inför Herrens ansikte och sa, vem är jag, Herre, Herre, och vad är mitt hus, eftersom du har fört mig ända hit? Och ändå var detta för litet i dina ögon, Herre, Herre. Du har också talat om din tjänares hus långt fram i tiden, och detta till undervisning för människorna, Herre, Herre. Vad ska nu David säga mer till dig? Du känner din tjänare, Herre, Herre. För ditt ords skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och gjort det känt för din tjänare. Därför är du stor, Herre, Herre, till ingen är dig lik och ingen Gud finns utom dig efter allt vad vi har hört med våra öron. Finns det ett enda folk på jorden, likt ditt folk i Israel, som Gud själv kom för att friköpa åt sig som sitt eget för att göra sitt namn känt? Du har gjort storverk för dem och förundliga ting för ditt land och inför ögonen på ditt folk som du friköp från Egypten, från hedna folken och deras gudar. Du har gjort ditt folk i Israel till ett folk åt dig för evig tid, och du, Herre, har blivit deras Gud. Så uppfyll nu, min Herre och Gud, för evigt det ord som du har talat om din tjänare om hans hus. Gör som du har lovat. Då ska ditt namn vara stort till evig tid, så att man ska säga, Herren Sebaot är Gud över Israel. Så ska din tjänare Davids hus bestå inför dig. Till du, Herre Sebaot, Israels Gud, är uppenbarat för din tjänare sagt, jag ska bygga dig ett hus. Därför har din tjänare fått frimodighet att be till dig denna bön. Och nu, Herre, Herre, du är Gud och dina ord är sanning och du har lovat din tjänare detta goda. Må det nu behaga dig att välsigna din tjänares hus så att det blir kvar för evigt inför dig. Ty du, Herre, Herre, har talat och genom din välsignelse ska din tjänares hus bli välsignat för evigt. Amen. Ska vi stilla oss en liten stund innan vi går in i texten? Älskare Herre Jesus, vi är här ikväll för att be till dig, tala till dig. Tack Jesus att du är här. Du har lovat att vara mitt ibland och vi samlar i ditt namn. Jag ber att du ska lära oss att be, lära oss bönens väg, göra oss känsliga för andens ledning och andens röst, Herre. Kom över oss med din heliga ande ikväll. Låt oss få uppleva din hand över våra liv. Tala till oss på olika sätt. Vägled oss. Hjälp oss, uppenbara dig för oss på olika sätt, Herre. Vi ber om välsignelse över texten vi har läst, Herre. Att du ska öppna den för våra ögon, våra andliga ögon, Herre. Att vi får se undren i din lag, Herre Jesus. Det är vår bön, Herre. Tack för gudstjänsten som var i förmiddags. Välsigna Andreas Linnea Holm, Herre, med hela familjen. Välsigna alla barnen som var här. Och välsigna Betelförsamlingen, Herre Jesus. Med din nåd och din barmhärtighet på alla sätt vis, Herre. Det är vår bön och vår längtan. Vi längtar efter att se dig räcka ut din hand och göra som du gjorde med David, Herre. När David ville bygga någonting åt dig, då vände du på det och sa att du skulle bygga något åt honom, Herre. Jag ber att du ska bygga något i Jönåker, Herre. I vår församling, Herre Jesus. Bygg ditt hus, Herre, i den här församlingen, Herre. Låt ditt rike utbredas. Låt människor bli frälsta, Herre Jesus. Låt människor i församlingen, Herre, bli mäktigt förnyade. I din kraft, Herre, käre Gud, jag ber dig, bryt igenom, Herre, i våra liv. Herre, vi ber om detta. Tack att du ska välsigna oss, Herre. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen, amen. Amen, amen. Ni får tillfälle att leda oss i bön här om en stund. Vi ska plocka fram några saker i den här texten som jag tycker är fantastiskt. Jag hade lite svårt att få ihop min rubrik inför ikväll. Men jag tror att det var i alla fall bön som helig gemenskap. För det som fastnade för mig i mitt sinne, det var vers 18. Att då gick kung David in och satte sig ner inför Herrens ansikte. Och där började mina funderingar kring den här texten. Och jag tänker på andra liknande bibelställen. Det står om Mose. När Mose såg den brinnande busken så säger Gud, skorna av dina fötter. Inte fötterna av dina skor, tvärtom. Ta skorna av dina fötter, platsen där du tål i hel mark. Och när Paulus säger i Efesierbrevet att jag böjer mina knän för Fadern. Och det jag tänkte på var det här att när vi kommer nära Gud och Gud uppenbarar sig och får en sån här helig gemenskap som David fick här, då stannar man upp. Alltså han satte sig ner, va? Han stannade upp på något sätt. Och det där är, och det är likadant med Mose då. Han tog av sig fötterna, eller nej, det gjorde han inte. Han tog av sig skorna. Han tog av sig skorna för att vara barfota inför Gud. Han sprang inte därifrån. Det är inte bråttom, va? Och jag tror att det där med att böja knä, det signalerar också på något sätt att nu är jag inför Gud. Va? Jag är inte på väg någonstans. När man står på knä så tar man sig ingenstans normalt. Va? Det går ganska långsamt i alla fall. Så det här är någonting att när vi ber så stannar vi till inför Gud. Sen när vi böjer knä eller sitter ner eller tar av skorna eller hur vi gör, det får vi väl följa vad vi upplever att anden manar oss till. Det är väl så olika. Men det finns någonting i det här. Att han satte sig ner inför Herrens ansikte. Jag tror att det finns en poäng i detta. Dessutom är det så här att alla de här tre tillfällena som jag har talat om nu. Kung David här. Mose i öknen. Och när Paulus böjer sina knän i Efesierbrevet. Då är det. I samband med detta så uppenbarar Gud på olika sätt sig. Här har Natan kommit och profeterat och berättat för David vad Gud tänker göra. David hade sina planer och Gud säger nej, nu ska jag göra. Jag ska göra det. Jag ska bygga dig ett hus. Ungefär som att vi kunde kanske få uppleva tilltal här. Vi tänker att vi ska göra en massa saker. Så säger Gud att nej, men jag ska göra någonting mitt ibland det. Och när David böjer sina knän så ber han just om detta, va? Att Gud ska ge församlingen uppenbarelsens ande, va? Så att vi ser vilket hopp han har kallat oss till och så vidare. Och när Mose tar av sig skorna, hör ni sa jag rätt, va? Vad händer då? Jo, då uppenbarar sig Gud och börjar berätta om vad han tänker göra, va? Så att när vi får den här närheten till Gud, den här stillheten då vi stannar upp. Ibland är det på grund av att Gud har talat. För när jag tror att Natan kommer så var det lite grann en överraskning för David. Oj, nu kommer Natan så berättar han om det här. David blev alldeles tagen och så går han in och sätter sig inför Guds ansikte. Fråga om Mose var det tvärtom. Mose var ute av alla fåren i öknen där. Och så plötsligt stöter han på den här brinnande busken. Och så visar sig Gud då i detta. Och då blir det en sån där helig stund. Och Gud får tala om vad han tänker göra. Så det här tror jag är viktiga poänger. Att i den här djupa heliga gemenskapen med Gud. Då stannar vi kvar. Vi stannar upp. Och så får Gud chansen att tala. Det är två viktiga poänger tror jag. Det tredje är att Gud blir större och vi blir mindre i den här heliga gemenskapen. Se nu vad David säger här när han har satt sig ner för Herrens ansikte. Det första han säger, Vem är jag? Och vad är mitt hus? Det vilar någon slags, vad ska vi säga, förvåning över Davids ord här. Hur, Herre, har du kunnat tänka göra det här med mig? Vem är jag? Här har ju David fortfarande kvar väldigt mycket av sin ödmjukhet. Va? Han var ju en fåraherde som Gud tog och gjorde till kung. Och under lång tid när Saul försökte få honom att gifta sig med hans dotter så ville han inte. Vem är jag att gifta mig med kungens dotter? Det vill jag inte. Jag är en obetydlig man. Och han visar samma ödmjukhet här. Va? Och så ska vi också, så borde det vara hos oss med, att när Gud låter oss komma så här nära, då det gäller att ha balans på det här. Det är inte så att vi ska se ner på oss själva så mycket att vi stöter ifrån oss det Gud vill göra. Säga nej, jag vill inte vara med. För det försöker vi Mose göra. Ta någon annan. Jag är talträngd. Jag kan inte. Förlåt, inte talträngd. Jag är, vad är han säger? Jag är inte talför, säger han. Jag kan inte tala, säger han. Använd någon annan. Inte så. Inte någon falsk ödmjukhet. Men ändå, vem är jag, Herre, att du har lovat mig allt det här? Det finns en underton av lovsång här att man prisar Gud. Vem är jag att göra det här? Vers 20 tycker jag pekar i samma riktning. Va? Vad ska ni David säga mer till dig? Jo, när Gud kommer nära så här, då tar våra ord slut. Tror jag. Nu tog inte Davids ord slut, han fortsätter att be. Men det finns någonting här. Vem är jag och vad ska jag säga? Han var den stora kungen av Israel. Han tänkte bygga det här templet. Han var ju en stor politiker och härförare och en stridsman som hade uträttat fantastiska saker. Läser man om Davids liv, han flydde från Saul. Alltså, vilken människa att gå igenom allt det här. Och klara av det. Han besegrade Goliat och allt. Och ja, det är ju en fantastisk historia. Men ändå, när han upplever att Gud talar och Gud visar, nu tänkte jag göra det här då tar orden nästan slut för David också. Vad ska jag mer säga? Vem är jag att jag lovar med allt det här? Men under andens ledning, uppenbarligen eftersom det här skrevs ner sen och var viktigt, så säger David saker som är viktigt i det här. Han upphöjer Gud. Han säger vers 22. Därför är du stor, Herre, Herre, till ingen är dig lik och ingen Gud finns utom dig efter allt vad vi har hört med våra öron. Han fascineras över Guds storhet. Va? Det är också en rätt reaktion när vi upplever den heliga gemenskapen med Gud. Han påminner sig själv och han påminner Gud om vad Gud har gjort. Vers 23. Finns det ett enda folk på jorden likt ditt folk i Israel som Gud själv kom för att friköpa åt sig som sitt eget för att göra sitt namn känt? Så han påminner om uttåget. Va? Och det var ju den stora frälsningsberättelsen i Gamla Testamentet. Och när vi får uppleva samma sak, den här hela gemenskapen med Gud, våra ord tar slut och så vidare. Vad är det då vi ska påminna Gud om? Tänk vad du gjorde på Golgata. Detta är grunden för att jag får ha den här gemenskapen med dig. Du har förlåtit mig mina synder. Vad ska jag mer säga? Vem är jag? Att du har lovat mig allt det här. Och sen gör han någonting som är väldigt viktigt. Vers 25. Så uppfyll nu, min Herre och Gud, för evigt det ord som du har talat om din tjänare, om hans hus. Gör som du har lovat. Den hemligheten med bönen. När Gud uppenbarar sig och lovar någonting. Då. Och det här har jag lärt mig nyligen. När jag hörde undervisningen. Jag tycker det var jättebra. Jag visste om det redan. Men behöver påminnas om det. När Gud lovar något och talar. Då ska vi tro det. Och vi ska be det. Och sen ska vi också prisa honom för det. Både före och efter det har skett. Det gör David här. Han säger. När Gud har talat här. Då sätter inte David punkt. Ja, men det var ju bra. Nu går jag ut och erövrar någonting. Eller hittar på något annat. Utan då tar han Gud på orden och säger. Okej, gör nu som du har sagt. Uppfyll nu det du har lovat. Och jag kan tänka mig att David gick tillbaka till Gud och påminner om gång på gång. Du har ju sagt det här. Det står i psalm 119 så här. Kom ihåg ditt ord till din tjänare, till du har gett mig hopp, ber psalmisten. Det finns en hemlighet i att du och jag i den här heliga gemenskapen som vi har med Gud i bönen påminner Gud om vad han har sagt. Vad han har sagt i sitt ord. Jag menar, de löftena gäller ju oss alla, om vi inte övertolkar dem på något sätt. Sen ger han ju oss enskilda tilltal allihopa, det gör han. Vi kanske inte hör en röst, men vi får en känsla av att Gud vill någonting. Och så får vi klart för oss, det är det här Gud vill göra. Vi frälsar den, eller hela den, eller göra någonting. Vad gör vi då? Ja, men då påminner vi Gud. Herre, du sa faktiskt så här. Om jag inte har missförstått dig, så var det så här du sa. Jag vill se det här gå uppfyllelse. Jag släpper inte taget om det. Jag håller fast i det. Mycket viktigt. Och så säger han vers 26. Då ska ditt namn vara stort i evig tid, så att man ska säga, Herre Sebaot är Gud över Israel. Så ska din tjänares hus bestående för dig. Han säger också i vers 28. Och nu Herre, du är Gud. Och dina ord är sanning och du har lovat din tjänare detta goda. Där kommer han tillbaka med detta, att påminna Gud om vad Gud har sagt. Det här är några delar av vad jag tror är helig gemenskap med Gud. Om vi sammanfattar då. Att det är en plats där Gud uppenbarar sig. Där Gud talar. Det kan vara så att det handlar om att Gud talar. Och då går vi in i den här djupa bönen. Det kan också vara så att vi går in i djupa bönen och där talar Gud till oss. Och då stannar vi upp. Vi tar av skorna. Vi sätter oss ner. Vi böjer våra knän. Då är vi inför Herren. Va? Vi blir mindre. Han blir större. Vem är jag? Och vad är mitt hus efter att du har fört mig ända hit? Vad ska jag mer säga till dig? Orden tar slut. Han påminner Gud om vad Gud redan har gjort. Tidigare va? Han talar om uttåget. Vi ska påminna om Golgata. Det är den stora biten. Och sen tar han Guds löften. Och så ber han dem. Han säger, det här har du sagt. Gör nu som du har sagt. Och så ger han Gud äran också. Uppfyll det här. Så ska vi prisa dig. Vi ska prisa dig innan också. Men vi ska prisa dig ännu mer när du har uppfyllt vad du har lovat. Det här är en del av det som är det mycket mångfacetterade fenomenet bön, som är dess fantastiska. Att vi får komma till Gud och ha den här heliga gemenskapen. Och jag tror att de här alla delarna, de får finnas med. Vers 29 här kan vi ju ta till oss som församling. Må det nu behaga dig att välsigna din tjänares hus. Det är vi, va? Vi är huset. Så att det blir kvar för evigt inför dig. Till du Herre, Herre har talat. Och genom din välsignelse ska din tjänares hus bli välsignat för evigt. Mm. Om vi ser på oss själva som det huset. Så är det vår bön. Herre välsigna nu. Be till församlingen. Guds hus. Mm. Som ska vara hans tjänare. För om han välsignar. Då är vi välsignade. Det är viktigt. Vi tar detta med oss när vi ska bedja.